Det här är Plattformsdagarnas podcast från Malmö Live 7-8 december 2016.
Under Plattformsdagarna 2016 skapades en prioriteringslista av värden som ska användas i arbetet mot en hållbar stadsutveckling. Och dagarna avslutades med en inspirationsföreläsning inför det fortsatta arbetet med Charlotta Melander.
Jag skulle vilja presentera Plattformsdagarnas sista inspiratör. Och det är Charlotta Melander.
Charlotta Melander är professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet. Hon forskar om regional utveckling, städer och kreativitet. Och hon delade med sig av sina forskningsresultat om inflyttning och utflyttning till städer.
Hej och tack för att ni städade så fint här. Och jag tror att det var ett helt riktigt beslut för att fundera och gå lite fram och tillbaka. Fantastiskt roligt att komma in här på sluttampen. Jag gissar att ni har jobbat stenhårt här de här dagarna. Och jag ska gissa att mycket av det jag kommer prata om...
Enligt Charlotta Melander måste vi acceptera att inflyttning till städerna kommer fortsätta ett bra tag till. Och under föreläsningen gav hon sin bild av hur vi gör utvecklingen hållbar.
Alltså mycket av de ekonomiska värdena kommer ifrån stadsmiljöer, men det innebär ju inte att alla bor i städer eller att alla ens vill bo i städer. Och jag tror att för att städernas utveckling på sitt ska vara hållbara så måste man också se till behoven hos alla de som inte bor i städer. Och så jag tror, liksom, jag brukar säga att den största risken med den här utvecklingen är att dels att vi bygger städer för ungefär 30% av befolkningen, så att de som har ganska gott ställt, för de har det ganska bra i städer. Men vi bygger också så att säga städer som, eller tittar på en utveckling som kan kanske en del av befolkningen inte heller har med att göra, som gör att vi får ett gap mellan stad och land som inte heller är hälsosamt. Så jag tror att framförallt att förstå de här gapen och hur vi kan minska dem på sikt, det tror jag är jätteviktigt när vi pratar om hållbarhet.
Charlotta Melander beskriver det ekonomiska skiftet som ägt rum under de senaste 100 åren. Då var nästan allt som tillverkades i fabriker och på åkrar produkter som kunde fraktas. Vilket innebar att man kunde ha arbetsplatser där saker producerades och arbetsplatser där de konsumerades. Men idag ser det annorlunda ut. Idag är 3 av 4 jobb tjänstejobb.
Tjänstesektorn är mycket mer rörlig. Man behöver egentligen bara ett litet kontor. Och det innebär att de i hög grad också flyttar efter de människorna, framförallt som är högutbildade, som behöver den arbetskraften. Och då ser man liksom att ekonomiska rörelsemönster tenderar snarare att flytta mot där väldigt många människor gillar att vara. Och ser man vad de platserna kännetecknas av där många människor vill vara, det är ju inte längre de där platserna som producerar stora värden. Visst, vad skulle alla ha flyttat upp till Kiruna till exempel, där LKAB producerar otroligt stora ekonomiska värden. Utan det är snarare de där platserna att de har en mångfald och en diversitet som vi säger i konsumtionen. Det vill säga att man har många olika typer av varor och tjänster att välja på. Men det handlar inte bara om konsumtion av fysiska ting, utan det handlar också om konsumtion av upplevelser och kultur och grejer så här, så man vill liksom fylla den där fritiden som man har med. Och dessutom tillbringar vi mer tid utanför våra arbetsplatser, vilket återigen gör att man den där tiden vill fylla med intressanta grejer, och där kommer platsens roll in.
Ja, en vanligt antagande är att dagens snabba teknologiska utveckling gör att folk inte vill flytta på sig, men så är det inte, menar du?
Nej, alltså det skapar en förutsättning för att inte flytta till viss del, eftersom man skulle kunna arbeta på distans. Men ändå tycks det ha ett väldigt stort värde att träffas fysiskt. Jag tillbringade förra helgen på Dreamhack, där de har en generation som helt lever via sina hörlurar och sin mikrofon. Men ändå finns det ett värde i att komma till Jönköping 3 dagar i november för att sitta bredvid varandra och spela. Den här fysiska kontakten och vikten av den avtar inte bara för att vi har fått teknologi. Och man sa exakt samma argument när cykeln kom och när telefonen och bilen kom, att nu behöver vi liksom inte platsen längre, utan nu kan vi röra oss över stora ytor. Men det är inte alls det vi ser när vi ser hur människor flyttar på något sätt. Och det finns ett klassiskt citat från Nobelpristagaren i ekonomi Robert Lucas om att det måste finnas ett stort värde i att få vara nära andra människor, annars skulle man aldrig betala så hög hyra på Manhattan. Och det ligger någonting i det. Alltså det är liksom att om man tränger ihop ganska många människor på en yta, så kommer in ganska mycket inkomster på en och samma yta, som gör att du kan börja få liksom lite specialaktiviteter på platsen. Du kan ha till exempel, som sagt, ett bageri och fler kaféer och lite fler såna här grejer som de flesta människor tycker att det här är ganska kul att ta del av till vardags. Och den får man inte bara för att man är uppkopplad via hörlurarna eller via mobilen, utan de krävs det faktiskt en fysisk närhet för att du ska kunna få den typen av fördelar, vilket också är städernas styrka så att säga, när man gäller att attrahera människor, just att de kan skapa den typen av kvaliteter baserat på att vi har trängt ihop oss på en liten yta.
Vad är det framförallt som styr unga personers val när de väljer var de ska bosätta sig?
Förr i tiden så flyttade de i väldigt hög grad bara för att få ett bra jobb. Å andra sidan så var också världsbilden mycket mer begränsad. Vi hade inte så mycket information som vi har tillgång till idag. Och alltså, mina studenter som jag skickar ut nu, de har ju vuxit upp med 5-11 tv-kanaler och haft internet så länge de kan minnas, och de har rest en himla massa. Och det är klart att de vet i mycket högre grad vad de har att välja på, och de vill ha mycket mer än bara ett bra jobb idag, utan de vill ha hela den här livsstilen också. För det är framförallt de där 18-35-åringarna som rör på sig väldigt mycket, och då är det också väldigt viktigt att man är en plats som tillgodoser den ålderskategorins behov. Man kan inte ignorera den gruppen när man har tänkt att fortsätta växa.
Och vad är det då till exempel?
Ja, det handlar mycket om den här variationen av varor och tjänster, mötesplatser där man kan liksom ha ett socialt nätverk, upplevelsepaket och så vidare. Att vara nära andra människor. Och det handlar också om att vara en bra marknad för att träffa en partner till exempel. De flesta som rör på sig är mycket mer lättrörliga innan vi har en partner. Men det är klart att när man flyttar så har man inte tänkt att man ska vara singel hela livet. Utan man dras till platser där man kanske i högre grad har sannolikhet att träffa någon. Så det är som hela det här paketet av mångfalden och variation som uppfattas som väldigt attraktivt. Framförallt skulle jag säga av den yngre generationen.
För de kommuner som folk idag snarare flyttar från än till, menar Charlotta Melander att det är viktigt att vara aktiva för att locka de unga att flytta hem igen. Många lutar sig tillbaka och hoppas att de som flyttat ut kommer tillbaka när de får barn. Något som är riskabelt att räkna med enligt henne.
Vi har gjort en studie tillsammans med min kollega Lina Bjerke där vi tittade på alla individer som tog en högskoleexamen 2001. Så såg vi var bodde de innan och hur många av dem hade flyttat hem till en mindre plats 5 och 10 år efter examen. Och då såg vi att ungefär 50% hade flyttat hem igen. Och det är mycket större sannolikhet att få någon att flytta tillbaka till en mindre plats än att försöka få någon som aldrig hade varit där innan att flytta dit. Då är det en otroligt liten sannolikhet. Och de som var allra mest sannolika att flytta tillbaka hem, det var de som har skaffat barn inom 5 år efter att man har avslutat sin examen. Och lite grann kan jag tänka mig att då har man inte riktigt hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Man kanske inte har samma inkomst, man kan köpa en massa tjänster. Och då blir närheten till mamma och pappa ganska viktig. Och de gjorde alltså valet att flytta tillbaka hem trots att de då faktiskt fick ett sämre jobb oftast än vad, om man jämförde med andra i samma kategori, så att säga, som inte valde att flytta hem men som kommit från den där mindre platsen. Man flyttade till en svagare arbetsmarknad, till och med till platser som inte hade speciellt starka skönhetsvärden, om vi skulle säga. Så alltså inte så mycket natur och sjöar och så vidare, så vi tenderar att titta på och säga att det där är liksom attraktivt på mindre platser runt om i landet. Däremot så tittar vi på vad som händer om de inte har skaffat barn efter 5 år, men kanske efter 10 år. Och då fanns det liksom ingen koppling eller sannolikhet att flytta hem längre. Och kanske är det så att då har man hunnit bygga upp ett nätverk, man har kanske en starkare position på arbetsmarknaden. Och då behöver man inte längre den där tillbakaflytten för att få till sin livstillvaro säkert. Så jag tror att små platser skulle i mycket högre grad behöva följa upp vad som händer med dem som har flyttat iväg. Och är det så att de skaffar barn inom 5 år, ja, men säg då liksom att hallå, har du kollat vad vi har här? Så här mycket kostar huset, samarbeta med näringslivet. Jag säger, men du, maken eller makan kan få jobb här hos oss och erbjuda ett helt paket. Men jag tror inte att man kan sitta och vänta och hoppas på bara att de ska komma hem. Utan man måste också arbeta aktivt för att så ska ske i högre grad. För att öka sannolikheten för att de faktiskt kan tänka sig att flytta tillbaka hem när de skaffar barn.
Charlotte Melander tror att folk kommer fortsätta välja städer framför landsbygd i lång tid framöver. Och enligt henne är det inget vi ens borde försöka motarbeta.
Jag säger att det här är en utveckling som varken borde stoppas eller som kan stoppas. Om man tittar i grund och botten så är urbaniseringen en väldigt god kraft. Om man tittar på länder så är liksom 90% av världens länder har urbaniserats över de senaste 10, 20, 30 år mer urbana idag än vad de var då. Och länder som urbaniseras är också i högre grad demokratiska länder, man starkare tillväxt. Det finns jättemycket positiva grejer som kommer med urbaniseringen. Men man ska också komma ihåg att urbaniseringen i väldigt hög grad drivs av att mindre platser exporterar absolut det finaste de har, sina ungdomar till städerna. Och så kommer de aldrig hem igen, vilket gör att de tappar ju sin styrka. Och jag tror att vi i mycket högre grad måste lyfta upp hur vi kan fördela tillbaka lite värden, så att de också, alla de värdena som städerna får baserat på detta, också kommer de mindre platserna till del. För det är väldigt lätt när vi pratar om den här diskussionen att man tror att alla vill flytta till städer, och det där har jag hört till leda, men det spelar väl ingen roll, alla vill ändå flytta till Stockholm. Och det är inte sant. Det finns en ganska stor mängd människor runt om i landet som absolut inte vill bo i någon storstad eller alls inte bo i Stockholm, utan som gillar sin mindre plats. Men som allt mer känner att det här kommer snart inte fungera. Man lägger ner skolorna, man lägger ner sjukvården, man har ingen polis kvar, lägger bensinstationer ner och så vidare. Och på sikt så tror inte jag att det kommer bli ett hållbart land om vi tudelar det här allt för mycket. Det här är dessutom områden där man oftast betalar mycket högre skatt än vad man gör in i städerna, för att man har lite tuffare utmaningar med den här utvecklingen. Så att jag tror att det ligger ett jättevärde att faktiskt se till att hålla ihop landet lite bättre än vad vi har gjort hittills.
Vems ansvar är det att motverka det?
Det är jättesvårt att lägga ansvaret på en enskild funktion eller individ på något sätt. Det här är ju en världsomspännande global kraft. Och jag tror inte att det ligger så stort värde i att säga att vem är ansvarig. För den här är som den är. Det är liksom ekonomiska strömningar som påverkar den här utvecklingen. Och den är som den är. Men jag tror att politiker i allmänhet skulle behöva vara mycket mer aktiva och säga liksom, vilka faktorer kan jag förvänta mig om jag väljer att bo på en mindre plats? För att säga att hela Sverige ska leva, som man har sagt hur länge som helst, det är mer ett slagord. Det är inte det någon av oss ser, att hela Sverige lever. Men kanske är det så att man ska säga att ja, men om du väljer en mindre plats ska du åtminstone kunna ha så här långt till din skola. Du ska ha tillgång till bredband, du ska ha tillgång till den här sjukvården. Så man vet åtminstone vad man kan förvänta sig. För det är inte ens någon som säger det idag, utan då säger man att man ska ha samma värden överallt. Samtidigt som vi ser att utvecklingen går till ett helt annat håll. Samtidigt så är det lite så att väljer man att bo på en mindre plats så finns det vissa faktorer som man därmed tappar. Jag menar, tappar man marknadskraften så är det svagare arbetsmarknad och så vidare. Men frågan är som sagt, kan vi då omfördela resurserna så att de som ändå känner att det här är den bästa platsen för mig, att de kan bo kvar men bibehålla en god livskvalitet där? Jag tror att man kan ta till jättemycket ekonomiska incitament. I Norge så har man till exempel, om man flyttar till glesbygden, att man får sina studielån avskrivna till exempel. Man kan ju tänka sig att man kanske tar bort statlig inkomstskatt i kommuner där man flyttar som en långvarig negativ nettomigration, alltså som väldigt många flyttat ifrån och inte flyttat till så mycket. Arbetsgivaravgifterna kanske kan justeras om du väljer att starta företag på ett mindre ställe. Jag tror att en rad sådana här funktioner så tror jag att man skulle kunna justera en del av det här. Inte allt, men jag tror att man till viss del skulle kunna jämna ut det vi ser. Ekonomiska incitament kan vara väldigt, väldigt effektiva för att få människor att bete sig på ett visst sätt.
Är ett mål då också att den här kreativiteten och de här mötesplatserna som är så attraktiva i staden, att de också ska finnas utanför städerna?
Det är svårt att helt replikera en stad på en mindre plats, för en mindre plats har vissa kvaliteter och städer har en viss kvalitet. Men jag tror att det finns en poäng i att kanske ha en liten, liten central kärna även om man är en mindre plats. Med några mötesplatser där man har igång en social funktion och så vidare, framförallt för den yngre generationen som i högre grad tenderar upp och eftersöka den typen av funktioner från sin plats. Och det är ganska intressant att se till exempel i USA där väldigt många av de här storbolagen har valt att lägga sina stora kontor och huvudkvarter långt utanför städerna eftersom marken var så mycket billigare där. Men som nu börjar tappa arbetskraft. De som är högutbildade vill inte vara där, utan de vill inte i städerna och jobba. Och då börjar man bygga upp urbana miljöer runt omkring. Istället för att flytta alltihop in dit, det skulle vara väldigt dyrt, så bygger man mini-urbana miljöer i närheten av de här stora kontoren. Så att det ska finnas liksom det där Starbucks-et. Och liksom, det blir inte som en riktig stad, men det är just de här, att kunna hålla igång en social funktion och mötas utanför jobbet som kan vara väldigt viktigt för många.
Kan man mäta vilka städer som är attraktiva?
Det är oerhört svårt att mäta och sätta ett värde som kan fånga om en plats är attraktiv för alla. Eller som att, för vi tycker väldigt olika. Är man ung så tycker man en grej, och är man lite äldre så tycker man en annan grej. Och det är lite grann utmaningen, just för att de som styr våra platser, de är oftast 50 plus. Medan de som flyttar omkring är 18-35. Och alltså, jag ser ju bara när jag pratar med mina barn hur lite jag fattar av det som är attraktivt för dem. Att vi tenderar att bli gamla ganska fort när det gäller platsers attraktivitet. Även om jag till och med jobbar med det här, så behöver vi få in mer unga så att säga. Men samtidigt så finns det några grundläggande mått som fångar platsers attraktivitet väldigt, väldigt bra. Och Edward Glaser, som är den främsta alltså akademiken på vårt område, sitter vid Harvard, har sagt att det bästa måttet på att se hur attraktiv en plats är, det är hur många flyttar in i relation till de som flyttar ut. Och jag tror att det fångar det ganska bra. Har du haft en positiv nettomigration under ganska lång tid, så är det troligen en plats som ganska många tycker är attraktiv. I Sverige så har vi som Stockholm som typexemplet, där har jag haft det i allra högsta grad. Men återigen så är det inte samma sak som att alla tycker att det här är en attraktiv plats. Självklart finns det jättestor variation, men det är tillräckligt många som tycker det är attraktivt för att det ska gå bra för den platsen.
Vilka värden är det då som står högt i attraktivitetsskalan?
Ja, alltså vi tycker ju väldigt mycket om det här med mångfald och variation. Att ha känslan att här händer det någonting. Vi pratar mycket om platser med låga inträdesbarriärer. Man ska komma ihåg att människor som är kreativa och drivna och så vidare, de är informerade om sina alternativ. Och de tycker ofta att det är kul att vara lite drivna på platsen man kommer. Och är det då en plats där man säger att men så där gör vi inte här. Eller det får du göra någon annanstans. Eller det blir så himla jobbigt. Alltså lite bromsklossmentalitet. Ja, men då väljer man oftast att flytta till en annan plats. För det är väldigt svårt att förändra den på en plats. Sen finns det ju andra värden, till exempel som att platsen är estetiskt tilltalande, jätteviktigt. God offentlig service är naturligtvis viktig, man vill inte lägga allt för mycket tid heller på att transportera sig och så vidare. Men jag tror att den här mångfalden och variationen och inkluderandet, att det står väldigt högt för många. Vi har gjort Fokus bäst och boindex i 3 år och då får jag väldigt ofta e-mail, men ni har ju inte mätt vacker natur. Och då försöker jag förklara det, att det är inte det som skiljer en plats ifrån en annan. Därför har vi valt att inte ha med det.
Mm. Men det är avgörande när folk ändå väljer att flytta någonstans.
Alltså, om man tycker att platsen är estetiskt tilltalande. Det tyckte man var väldigt en viktig faktor för att man skulle trivas med sin plats eller inte.
Jag tänker det här med att folk flyttar in till städerna. Det är ju en utveckling som du säger som har pågått i 200 år. Och larmet om att vissa bygder i Sverige avbefolkas har också varit någonting man är uppmärksam på. Men de här värdena som du pratar om, andra värden, är det någonting som kommunerna har i sitt arbetstänk redan nu?
Det beror lite grann på vad du menar med andra värden.
Att det ska finnas en variation, att det ska vara sociala mötesplatser. De saker som du konstaterar som är viktiga värden för att få någon som har flyttat till en kommun. Är det någonting man tänker redan på och jobbar med i kommunerna idag? Eller är man inne på fel spår idag?
Jag skulle säga att på den punkten så har vi vaknat ganska sent. Idag tror jag de flesta kommuner är ganska medvetna om liksom vad som driver attraktivitet och så vidare. Även om allt för många fortfarande fokuserar på att man tror att det är ett gott arbete som är det enda som gäller. Framförallt bland mindre platser. Men man ska komma ihåg att det här har inte varit så här speciellt länge. När jag började disputera 2001 så vet jag att jag gick till min professor och sa att det här skulle jag vilja skriva min avhandling om. Kopplingen mellan regional livskvalitet och ekonomisk tillväxt. Och hans svar var då för 15 år sedan, det är ingen som är intresserad av det. Titta mer på klusteranalys och sådana grejer som alla pratade om Michael Porter på den tiden. Och titta vad företagen ligger och IT-kluster och så här pratar man mycket om. Och så kan man se sen med fas, jag skrev ju min avhandling om det här i alla fall. Och liksom på de här 15 åren så har det fullständigt exploderat. Och medvetenheten har ju ökat jättemycket. Men däremot kanske inte det innebär att man alltid är medveten om hur man ska jobba. Men jag tror att de allra flesta är medvetna om att det är en viktig faktor.
Men har man fingret på rätt saker, tycker du?
Det är svårt att säga lite grann, för att man ska komma ihåg att det är en väldigt stor variation. Vi har 290 kommuner och vi har kommuner som är helt fantastiska i att jobba med sin utveckling. Både stora och små kommuner. Men vi har också otroligt många exempel där man tror att man kan fortsätta som man alltid har gjort. Och där man säger saker som att ja, men snart vänder det, snart vill de unga inte bo i stan längre. Snart upptäcker de vilken tid det tar och hur dyrt det är och sen kommer de hem. Och där man fortfarande inte alls har fattat det här riktigt, hur pass viktigt det är. Utan man hoppas fortfarande på att det här ska vända på något sätt. Och för dem är det ju framtiden ganska mörk. Jag gjorde en podcast med Expressen för ett par, tre år sedan. Där de frågar mig om jag trodde att alla platser skulle överleva i framtiden. Det tror inte jag. Jag tror att ganska många platser som vi ser faktiskt kommer vara pyttesmå eller ens borta från kartan, alltså om 50 år. Och det smäller mig väldigt stort att professor säger att mängden med platser ska försvinna. Vilket ju i och för sig var det jag hade sagt, men det stod väldigt dramatiskt ut. Och det här är ingenting som kommer ske över en natt, utan det här är sakta men säkert generation efter generation. I takt med att de unga flyttar därifrån så är det liksom en cykel som har påbörjats. Och jag tror att det absolut viktigaste det är liksom att redan nu förstå vad är det som händer och varför händer det. Och börja fundera på hittar vi nya strategier för att hantera den här situationen istället för att vänta på att det ska vända. För det har vi alltså otroligt liten sannolikhet för att det ska göra.
Och det var där vi började lite. Men vad tänker du själv om den utvecklingen? Är du orolig för utvecklingen eller känner du att du är trygg med hur det går?
Jag tror att den här polariseringen är otroligt farlig för vår utveckling. Om man tittar exempel på Brexit-valet, så en av de starkaste skiljelinjerna där var hur man röstade i städerna kontra resten av landet. Man ser inte samma utveckling, man har inte samma verklighet. Jag gjorde en analys nu i samband med Donald Trump vann i USA. Städerna står helt chockade under 17 kunde han vinna. Jo, för att en stor del av landet har inte tagit del av de värdena som faktiskt har skapats ifrån städerna, utan tvärtom, de har blivit ifrånsprungna. Och efter det svenska valet senast så gjorde jag och några kollegor en analys, Fokus, tidskriften, där vi jämförde då valresultatet runt om i svenska kommuner i valet till riksdagen, och så korrelerar vi, som vi säger, man testar alltså statistiskt om det verkar finnas något samband mellan inkomst, utbildning och arbetslöshet och sådana grejer som vi tror kan påverka hur vi röstar. Och den faktor som avgjorde allra mest, det var befolkningstäthet, det vill säga, är det här en stad eller är det på en mindre plats eller på, till och med på landet? Och jag tror att det är helt naturligt, jag tror att man lever i helt olika världar idag. Och samtidigt som vi har haft hela den här utvecklingen där städer har sprungit ifrån en stor del av landet, så har också media blivit mycket mer stadscentrerad. En stor del av vår media är koncentrerad till Stockholm. Och det är också helt naturligt för journalister att täcka de frågorna som är deras vardagsutmaningar, med bostadsbristen och förbifart Stockholm, om Bromma ska ligga kvar eller inte. Det här får jätteuppmärksamhet i media. Medan det här, alla nedläggningar av skolor och att man inte längre kan alltså knappt göra sina bankärenden, för man har inte tillgång till internet och polisen är borta och så vidare när det händer ett brott. Det här får väldigt lite uppmärksamhet, alltså relativt sett de utmaningarna som städerna står inför. Så att jag tror allt det här sammantaget riskerar alltså att bidra till en jättestor polarisering, som också blir grogrund för väldigt mycket politisk extremism, tror jag, på sikt.
Men om man varken kan eller bör stoppa den, vad är då lösningen på att det inte blir två skilda världar?
Nej, men jag tror just det här att arbeta för strategiskt, att bibehålla en god livskvalitet för alla de som inte vill flytta till staden. Att faktiskt ta en del av värdena som skapas i staden och se till att man kan bibehålla skolor inom rimligt avstånd från barnen. Att man ser till att det ska ta med 17 finnas polis i hela landet. Det ska finnas, jag menar, om vi håller på att digitalisera hela vår utveckling och kan inte göra ett bankärende utan att kunna ha tillgång till internet, tror 17 att befolkningen i det läget också måste ha tillgång till bredband och så vidare. Att faktiskt garantera vissa av de här fundamenten som man behöver för att kunna få stanna på sin plats, det tror jag är helt avgörande på sikt.
Avslutningsvis citerar jag alltid Jane Jacobs. Hon är kvinnan vars teori ligger till grund för all modern stadsutveckling idag. Hon sa, "When a place gets boring, even the rich people leave." Och med det så avslutar jag. Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på en podcast från Plattform för hållbar stadsutveckling. Producent var Anna Göres, och det här var en produktion från produktionsbolaget Munk.